Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Ah! Oj, hjälp! Allt är så visuellt plötsligt. Min första tanke var att jag känner mig som Pernilla Wahlgren. Min andra tanke var att mitt radioutseende inte gör sig lika bra i det här formatet. Det är den här självmedvetenheten som kommer. Gunilla, skål.
Skål. Nu gör vi det.
Ja, nu gör vi det bara.
Välkomna ska ni vara till Expressen Kulturs podcast Lunch med Montelius. Det här är en podcast, måste vi berätta för våra nytillkomna tv-tittare. Var är ni? Jag har ingen aning. Men, säg hej till publiken. Men, att vi brukar träffas en gång varannan vecka. Och så går vi på valfritt lunch.
Etablissemang.
Ja. Och det vi väljer är helt efter eget huvud. Vi är inte köpta på något sätt.
Aldrig.
Utan vi äter maten och sen pratar vi om maten och så pratar vi om andra saker. Och på slutet så säger vi hur det var.
Mm. Ja. Och en bra grej är att Gunilla brukar alltid ha lite svårt att, det vet ju ni som har hört på podden, att välja var vi ska sitta. Det är ofta, det kanske inte vi brukar spela in. Om du brukar vara lite mankemang med det där, så Gunilla brukar säga, ska vi sitta där vid fönstret? Mm. Fast vänta nu. Väldigt bullrigt här, Marty. Och då så står jag liksom där och jag blir så nervös därför att jag har så svårt att interagera med sådana som jobbar på restauranger och kaféer och sånt där. Jag vill helst inte märkas överhuvudtaget. Så om det är äcklig mat till exempel så säger jag ju, det var jättegott! Och då så säger Gunilla till mig, Martina, det här är affärer. Du måste säga, nej Gunilla, jag går hem om du säger någonting. Ja. Och sen så går vi och sätter oss vid ett annat bord. Och då så säger Gunilla så här, du Martina, vänta lite. Så går hon iväg, då vet jag inte vart hon går. Och då går hon till någon i personalen och säger så här, ursäkta, det är inte möjligt att sänka musiken lite grann. Och grejen är att nu finns det ingen musik att sänka och det finns bara ett bord. Så på det sättet är jag i
skönt.
Men hur känner du dig?
Jag är skräckslagen, som vanligt. Jag är alltid lite ångestriden när vi håller på. Men jag tror att det snart kommer att gå över. Det brukar gå över, det brukar hjälpa med lite Chablis. Och det brukar hjälpa med lite Martina Montelius. Ja, men hörru.
Ja.
Då kör vi.
Ja, det gör vi.
Down by the old mill stream, where I first met you, with your eyes of blue, dressed in
passar så magiskt bra också denna liksom lite pastorala idyll. Vi är liksom fullständigt indränkta med halm här också.
Alltså det är ju det. Om någon har marsvin hemma så vet ni hur vi har det här uppe. Det hade jag ju faktiskt hela min barndom. Så att i den här doften som vi hoppas... Vi har faktiskt preparerat alla publikplatser här nu och lite sådär sprayat dem med olika saker för att ni ska uppleva att det här är en teater och inte en marsvinsbur. Men jag känner mig som hemma därför att jag hade ju så mycket smådjur när jag var liten. Mm. Så att det luktade så här i mitt rum.
Ja.
För att jag gjorde inte alltid rent så ofta till marsvinen.
Men vi kan ju förklara varför vi sitter i det här som inte liknar någonting som jag har suttit i hela mitt liv.
Precis. Vi repeterar en teaterföreställning här nu såklart. Och den heter Total strukturalitet. Och det är del tre i en trilogi som tre göteborgare som heter Konstab gör. De ska ha premiär den 15 februari. Så att just nu så är vi 100% dominerade av deras framfart här på teatern. Men det är väldigt fint tycker jag. De där får vi inte ha sönder till exempel. Ta inte sönder dem.
Det här var i alla fall fyra herrar ur en större ensemble som heter The Entertainment. Klart de heter. Och om vi har lite tur så får vi faktiskt, kan vi be dem att komma in på slutet också. Va?
Jag blev så lycklig.
Ja. Nej men titta, här kommer maten. Det kommer Elvira med maten.
Tack Elvira.
Underbart, vad är det vi får? Det är falafelsallad. Utan halloumi. Tack så mycket.
Falafelsallad. Ja. Ah.
Ja, men det här med lokal, alltså, det är ju faktiskt det är ju väldigt fint att vi får vara här på din teater, Martina. Ja. Jag tänker, som det ser ut nu här i Stockholm, så är det ju så att både Dramaten och Stadsteatern håller på och renoverar. Så att de är liksom utkastade från sitt hem och liksom sträcker sina tentakler över hela Stockholm och liksom lägger beslag på alla små teaterlokaler som Årsta teater och sådär.
Det är som en hydra.
Ja. Vilket gör att alla de här små teatersällskapen har blivit hemlösa. Mm. De som inte kan konkurrera med hyror och så vidare.
Nej, precis. Nej, men först så tänkte vi ju alla, vi som har små teater så här, att nej, men det här är ju fantastiskt. Nu är vi eftertraktade för en gångs skull.
Ja.
Och sen så märker man ju att de här mastodontteaterna har ju helt andra muskler än vi har. Så det gäller då att komma ihåg sitt goda förhandlingsläge.
Mm, mm.
Och förhandla med de stora teaterna på ett bra sätt.
Mm,
vilket givetvis jag har gjort. Men exakt vilket resultat det fick, det får ni veta lite senare. Lite längre fram i tiden så att säga.
Ska smaka lite på det här?
Mm.
Mm.
Mumsili mums?
Nej, det var inte gott.
Äckligt? Ja, nej, Gunni är mycket strängare än jag. Men berätta.
Ska jag berätta?
Ja, om innehållet.
Ja.
Så att inte jag får några överraskningar.
Nej, men det är en sak som du blir tvungen att förklara.
Oj, vad har jag gjort nu?
Mm. Du har gjort Johannes Klenell väldigt ledsen.
Mm.
Johannes Klenell är kulturredaktör på tidningen Arbetare. Och du har sårat honom väldigt mycket, därför att du har skrivit en text om våra nya kulturminister.
Och då fick Johannes det till att det handlar om hans barndom.
Ja.
Och det är klart att man får tolka texter precis hur man vill.
Mm.
Det är det ju, naturligtvis.
Du skrev en ganska frejdig text om en slags fantasi, en väldigt frifräsande fantasi kring hur Amanda Linds liv har sett ut fram tills nu.
Ja, men det har ju delvis att göra med, alltså egentligen om man vill kan man läsa den här texten som en sorts kommentar till hur det skrivs om politiker.
Mm.
För att när jag blev tillfrågad att skriva någon text om Amanda Lind, då så hade hon ju precis blivit tillsatt och då hade det naturligtvis gjorts intervjuer med henne. Men de hade, alltså det lilla knapphändiga material som gick att få fram handlade inte alls om några visioner om kulturpolitik. Och det är ju inte Amanda Linds fel i första hand, utan det är för att man inte har ställt de frågorna så detaljerat som jag kanske hade önskat att man hade gjort. Och det gör ju att jag, som naturligtvis är helt oskyldig till allting som jag skriver i en av Sveriges största tidningar, har ingenting med mig att göra överhuvudtaget. Men jag börjar ju då associera kring det här med hur man behandlar och skildrar nytillsatta politiker överhuvudtaget. När Anders Borg till exempel blev finansminister handlade allt om att han hade ring i örat. Lena Adelsohn Liljeroth, vår förra kulturminister, där var det väldigt mycket halabaloo också. Mm. Inte minst i min själ, vilket jag tar upp i texten. Att jag föreställde mig henne som en Östermalmsdam som satt i sin salong och tänkte, äntligen ska den tärande delen av samhället sluta skapa fantasterier som ingen är intresserad av. Jag tror att jag till och med berättat i podden om när jag mötte henne. Har jag gjort det?
Det har alla glömt, tror jag. Så ta det igen.
När jag mötte Adelsohn Lilje, det här är en liten utvikning, men jag mötte Adelsohn Liljeroth faktiskt här nere, för att vi hade för några år sedan en serie politiska debatter på Brunnsgatan, där vi gjorde en poäng av att människor med väldigt vitt skilda politiska perspektiv möttes och pratade. Och hon var aldrig med i debatten, men hon var däremot med i publiken en kväll. Och då var hon kulturminister, så vi erbjöd henne att hon skulle få vara med oss bakom scenen istället för bland alla, så att hon liksom fick vara lite i fred. Mm. Så då pratade vi lite, och då frågade jag henne om det här med att hon hade tagit bort en liten paragraf i kulturpropositionen som handlar om att kulturen ska stå fri från kommersialismens skadeverkningar. Varför hon hade strukit den. Och då sa hon faktiskt så här, alltså, jag kan inte hjälpa det, men hon sa faktiskt så här, ja, men om du till exempel ser en film, en bra film, ja, blir den mindre bra
vad är det där för konstigt
om den är sponsrad av Cloetta? Och jag tänkte, nej, men det är klart att den inte blir mindre bra. Men en sån här teater som den vi sitter i nu med 80 publikplatser, om man tränger ihop sig, är kanske inte Cloettas förstahandsval som sponsringsobjekt. De kanske inte nödvändigtvis får tillbaka sina pengar liksom, om vi säger Cloetta i en föreställning. Så det var ju lite, om jag får använda ett slitet uttryck, god dag yxskaft. Men ja, så att man kan ju naturligtvis... Det ligger på något sätt i sakens natur att en helt nytillsatt minister blir föremål för mer eller mindre relevant granskning. Mm. Och i början är fältet fritt för spekulationer.
Mm. Och det skrev ju du också i din text. Och ja. Du skrev också om att du fasade för, vid tanken på att du själv skulle utnämnas kulturminister.
Skulle aldrig gå.
Och nagelfara, så det skulle dras ut olika lik ur garderoben och sådär. Det blir jättejobbigt.
Ja.
Så jag tycker du på något vis ändå visade en någon slags sympati, inlevelseförmåga med hennes situation.
Ja, men det handlade ju inte om Amanda Lind.
Det var en rolig och empatisk text om hur det kan vara. Och du beskrev hennes liv som, ja, på ett humoristiskt men samtidigt varmt sätt, får jag tycka.
Men om vi ändå ska vara självkritisk.
Ja, och det vill jag gärna vara det. Ja, var det.
Nej, men därför att det finns ett väldigt starkt drag inom mig av skam. Jag är väldigt benägen att ta på mig skam.
Mm.
Jag kan inte riktigt ta på mig ansvaret för det här med Johannes och hans barndom. För det känns som att det ligger så oerhört långt utanför min horisont. Och jag orkar inte heller hålla på och be om ursäkt för att jag kommer från Stockholm och sådär. Jag kommer gärna någon annanstans ifrån. Jag orkar inte, det blir för jobbigt liksom.
Men han beskrev ju sitt liv som att det på sätt och vis liknade hennes.
Mm.
Vår kulturministers liv med det här lajvandet och att det var ständiga besök av olika naturmän som hade med sig dekokter och allt vad det var och att det var fullständigt naturligt och han var på Västern och teater och så. Det lät jättemysigt, alltså hans barndom lät ju fantastisk.
Jättebra, frågade han om min barndom?
Nej, men
nej. Han tog för givet att alla som har vuxit upp i Stockholm, de har minsann haft det så förspänt. Eller möjliga som gör antaganden om min barndom.
Ja, det...
Stor del av min barndom var min pappa nudist. Men det var inte det värsta, utan det riktigt vidriga var när han hade en period. Nu bodde inte han hemma hos mig för sig, men jag fick ju ändå uppleva det här i väldigt unga år. Han hade en period där han bara ville klä sig i vad som då kallades för kalasbyxor. Jag ljuger inte nu. Utan kalsonger under. Så han hade liksom typ senapsfärgade kalasbyxor som ju aldrig nådde hela vägen upp, utan det var liksom lite så här och så slutade de typ här och här. Dessutom var han helt nakenfis på min ettårsdag. Gästerna var min mormor och morfar som är såna där normalofila människor, liksom en militär och en lärare. Och sen så då Karin Götblad som var vår bästis.
Och var det också hennes barn. Glömde du att be henne komma hit med sina marsvin?
Ja, nej, hon kunde inte. Nej. Men i alla fall, då var min pappa... Då går han och öppnar dörren. Helt naken. Ja. Karins mamma var med också. Som var ännu mer normalofil. Sen hade han dessutom gjort en tårta. Han hade fått för sig att han skulle vara fyndig. Så han hade gjort en chokladtårta som föreställde ett barn i fosterställning. Så det såg ut som om han hade liksom grillerat ett barn. Här satt liksom alla gästerna i en soffa. Karin Götblad och de här gamlingarna. Så kom min pappa helt naken med en bricka. Där man först inte ser riktigt vad det är. Så gör han liksom så här. Ställer ner den på det låga soffbordet. Så kan ni ju tänka. Och sen så tittar de dessutom ner på den här tårtan och ser ett barnlik. Johannes Klenell, jag väntar på en ursäkt.
Ja,
om vi precis. Nu ska börja tävla om barndomar.
Exakt. Vad sa du nu då, Johannes? Nej.
Skål.
Skål.
Nej, det blir jag ledsen.
Om vi ska vara lite allvarliga en stund så kan jag ju tycka att det är... Vi ska inte vara lite allvarliga en stund kanske.
Jo,
vi ska vara lite allvarliga en stund. Då kan jag ju tycka då att våran nuvarande kulturminister har fått mycket fränare kritik, om du ursäktar, från till exempel Björn Wiman på DN Kultur och Åsa Linderborg på Aftonbladets kultursida, som liksom båda de tar i med väldiga brösttoner och kallar valet av Amanda Lind. Heter hon Amanda Lind? Jo. Jag har inte riktigt lärt mig det här ännu.
Fel kulturminister igen i rubriken.
Det låter som Cecilia Lind. Det låter som en Cornelis-låt.
Mm. Eller ett romannamn.
Ja, det gör det. Mm. Som tycker att det här valet är väldigt provokativt och det är brist på det ena och det andra och bildning och sådär. Ändå så väljer då Johannes Klenell att kritisera dig. Alltså det du skriver är liksom, det gör honom rasande.
Den här liksom, personligt.
Den här snubben liksom, som han tål bara inte ljudet av din röst i det här fallet. Eller hur? Och det här känner vi igen. Det här känner vi igen. Det följer ett väldigt bekant mönster. Alla, ja, eller hur? Alla möjliga personer som är mycket högre upp i hierarkin än vad vi är faktiskt kan tycka ditten och datten. Men när vi säger saker så där lite skämtsamt i vår podd, då jävlar alltså.
Varför är det just vi som ska vara nedtryckta?
Vidriga gamla haggor.
Ja. Jag vet inte om det är någon sorts kombination av... Dels att vi är livmoderbärare, men inte bara det. Vi är både livmoderbärare, kulturbärare.
Ja.
Och så är vi bärare av någonting mer också. Jag tror att det är lite oförskämt att uttrycka sig så här flagrant ur den position där vi befinner oss. Alltså vi är ju människor som egentligen borde vara... Hoppet borde vara ute. Alltså vi borde vara helt passé.
Just det. Just det.
Jag läser just den fantastiska romanen Högspänning av Henrik Bromander som handlar om elallergi. Mm. Det vill säga egentligen om utanförskap hos en kvinna som är gammal lärare och på något sätt så har hennes liv redan nått sin höjd på något sätt, absoluta. Och sen så plötsligt så får hon elallergi och sen så börjar det barka ut för. Och det är någonstans där, den är en fantastisk bok, måste läsa den. Men det är någonstans där vi egentligen borde vara, du och jag, vi borde ha givit upp. Och så sitter vi här och tar ton liksom.
Ja, apropå det alltså, ni skulle ha varit med här för några timmar sedan. När jag liksom vankade av och an och svettades i min nya klänning. Och liksom försökte bara, nej det är lugnt. Och Martina undrar, varför suckar du så?
Ja.
Va, suckar jag? Mm. Ja, du suckar, vad är det? Nej då, det är ingen fara, det är ingen fara. Då satt Martina i ett hörn av den här teatern och läste en roman helt enkelt.
Henrik Bromanders roman.
Ja, våra hjärnor fungerar lite olika.
Det är bara det du upplever när du går och vankar så där.
Mm.
Det är ju det jag upplever nästan jämt. Utom i såna här situationer.
Ja.
Jag har ju så oerhört många situationer i livet när jag mår väldigt dåligt och känner mig väldigt otrygg. Mm. Men det är mer vardagssituationer. Det är ju sånt där som att gå och handla. Och ännu värre, liksom beställa hem, beställa mat som jag liksom ska ta hem.
Beställa mat?
Ja, men liksom,
på restaurang?
Ja, men faktiskt. Ibland när jag inte orkar laga mat så... Det värsta är, alltså det här är ju inte ens intressant. Men det värsta
men
är...
Men ibland är inte vår podd intressant.
Det är helt ointressant.
Ja.
Nej, men det är när jag måste gå. I Vällingby där jag bor så har vi många restaurangkedjor ju. Det har man ju alla förorter. Bland annat så har vi då... Taco bar! Mm. Då måste jag säga, för att i de tacosen då som min son tycker om, det får absolut inte vara... Jag vet inte ens vad det heter som de har i de tacosen, men det är någon sorts köttgrej som smakar som kattkiss. Utan Nej. Det måste vara vanlig köttfärs. Och så får det absolut inte vara guacamole, för det tycker jag inte om i en taco utan bara utanför. Och då måste jag säga, för om jag inte specificerar så blir det alltid fel. Mm. Så jag måste säga, jag skulle vilja ha 3 originaltacos med köttfärs och utan guacamole. Ingen förstår ju varför det är pinsamt. Det är bara jag heller. Förstår ni hur ensamhetens ansikte ser ut? Det ser ut så här. Det tycker jag är mycket svårare än att sitta här. Fast säkert numera 90% av publiken föraktar mig för att jag har kommit ut med den här guacamoleskräcken. Det är bara någonting med... De tror säkert att det är till mig de här tacosarna. Mm. Och att det är jag som har så specifika krav. Liksom. Mm.
Mm. Alltså, efter 150 avsnitt och som vi har beställt.
Det är alltid du som får beställa. Har beställt. På det.
Ja, men du har blivit duktig på det också. Och gå fram och säga att jag vill ha ett torsk. Det har... Ja, det har du.
1-0, Gunilla. Ja, men det är klart att det är KBT. Det är klart att det
ja,
är.
Ja, det är det. Det här var ju inte någon succé. Förlåt publiken om vi inte äter. Eller
men det är
ju
också
säga?
Jävligt obehagligt att äta framför publiken.
Ja, det är det.
Det är det faktiskt.
Ja, men Gunilla, vi kan ta bort det sen.
Vad har du som du tycker är jobbigt? Har du ingenting jobbigt liksom? Nej, men det här... Går ditt liv bara som på räls utom när du måste träffa mig? Ja. Uppenbarligen.
Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte sån bra självkännedom som du vet.
Nej.
Nej. Det har inte. Nej, nu blir det djupt. Nej, nu går vi vidare.
Yta.
Vet du vad? Jag hade velat önska och höra, om ett minne från vårt 150 avsnitt långa liv tillsammans.
Precis.
Det har varit en ovanlig dag, medan du tänker på det kan jag ju säga att det har varit en ovanlig dag i det att vi har faktiskt umgåtts sedan klockan 14. Jag vet inte vad som händer med mig.
Jag talar väldigt
hånstigt.
Alltså, vi träffas ju aldrig.
Nej.
När vi inte poddar. Det är helt vansinnigt. Men vi gör faktiskt inte
Nej.
Det. Jag tror inte vi har träffats. Vi måste träffas någon gång utan att podda.
Mm, nej.
Men det är inte så konstigt. För att, jag vet inte hur det är med er. Men de flesta människor träffar ju nästan aldrig sina vänner. Liksom.
Nej. Jag träffar ju dig oftare än min egen
Dina
familj.
Dina riktiga vänner nästan. Idag. Ja. Nej, ja. Faktiskt. Nej.
Men idag har vi nött på varandra sedan klockan 14.
Mm. Så det här är också lite av en äktenskapskris för oss.
Ja, det var
men kris betyder utveckling.
Ja, det gör det. Ja. Nej, men om vi ska ta något avsnitt ur högen.
Ja, men det som verkligen har fastnat hos mig, och nu kommer ingen att bli förvånad som någonsin har hört på podden eller läst en bokstav jag har skrivit i mitt liv. Men det är ju det här. När vi skulle podda på... När vi skulle podda på offentlig toalett.
Ja.
Därför att det var faktiskt... Och det var ju bara ett hugskott.
Ja.
Men då hade vi liksom sett ut en offentlig toalett som dessutom ser helt störd ut. Den står liksom där nere vid de där... Vad heter det där området?
Ja, där det är det helt nya området på Kungsholmen.
Hornsberg,
ja, just det.
Där de bara såna där vidriga hus som ser ut som lådor. Förstår inte de här arkitekterna? Det är några sadister som har ritat de här husen. Mm. Och sen så står det liksom en skitflott toalett som dessutom rengör sig själv och allt vad det var. Ja. Sen så fick vi den ljusa idén att vi skulle köpa smörgås. Från typ vad det nu heter, någon sån här smörgåsaffär.
Ja, någon sån här Sandys eller vad det heter. Ja.
Mm. Det var så dåligt. Och Gunillas smörgås hade någon vid vitsås på sig. Och vad var det? Du blev, någon av oss blev inlåst. Vad fan var det som hände? Nej, jo. Gunilla skulle gå in och kissa som vanligt.
Ja.
Först.
Nej, ja.
Outside of the pot. Ja, och sen det. Så började någonting. Oj. Är det bara min mic-grej. Någonting gjorde i alla fall att jag råkade liksom...
Nej, men det var ju...
öppna den där automatiska dörren så att du liksom blev exponerad när du satt och kissade. Kommer du inte ihåg det?
Nej, för det... Nej, du minns helt fel.
Nej, det gör jag inte.
Nej, du minns
det. Du hade helt neddragna.
Ja, det hade jag säkert. Byxor. Men grejen var att det började ju självsanera sig. Alltså den
det började här... självsanera sig.
Så att det började liksom forsa in vatten så här på golvet. Och lampan släcktes och det var liksom hjälp, så var det.
Ja. Så skulle vi ändå försöka podda mitt i det där. Och dessutom så får inte jag säga det, men jag är väldigt lätt att liksom bli äcklad av saker.
Ja.
Ja. Och genom hela podden så hade Gunilla liksom lite vitsås i ansiktet. Och någonting gör att jag inte riktigt klarar av det, så jag var liksom tvungen att titta så här. Jag kunde inte titta på Gunilla riktigt. Ja. Oj. Nej, det var så sjukt, Gunilla.
Ja, det var
faktiskt jättekonstigt.
Det var också ett alltså varför en offentlig toalett egentligen. Men vi försökte liksom med det här med högt och lågt. Var det. Vi försökte kompensera. Vi hade varit på operabaren och tyckte att nej, men det här duger inte.
Vi var rädda att Johannes Glinell skulle skriva i tidningen att hon är sin barn och så vi kan aldrig gå på operakällaren.
Nej.
Ja, typ något sånt.
Men det är den här det var också den här föreställningen om oss själva som vi hela tiden måste på något vis brottas med. Eller hur?
Ja.
Som folk föreställer sig mig också, som att jag liksom ständigt står bokstavligen under en kristallkrona och dricker champagne. Bara för att jag är operakritiker, så att
det
säga.
Det trodde jag också innan jag kände dig.
Ja, men det är så vansinnigt konstigt. Och på samma sätt som alla föreställer sig att du, därför att du råkar vara dotter till en akademiledamot, är liksom, har vuxit upp i akademins lägenheter.
Lägenheter.
På Östermalm.
Från då 31 års ålder i så fall, eller hur gammal jag nu var.
Ja,
ja.
Det är någonting med det som vi försöker att visa att vi också kan podda på toaletter.
Nej. Som ju alla andra gör. Liksom.
Ja, vi kanske tar i lite för mycket ibland.
Mm. Tar i lite för mycket. Men Gunny, vad har du för? Har du någon favoritminne från vår långa tid tillsammans?
Faktiskt så är det när vi gjorde ett allvarligt avsnitt i Liljanskogen. För att vi hade fått kritik från en medarbetare på DN. Kommer du ihåg det?
Mm. Som hade formulerat det skriftligen, tror jag.
Ja, just det. Som tyckte att vi flamsade för mycket, helt enkelt.
Det kan inte ni förstå överhuvudtaget.
Vi flamsade för mycket och vi liksom spårade ur, vi höll oss inte till ämnet. Och då försökte vi verkligen. Vi satt i en vitsipsbacke i Liljanskogen.
Ja.
Och pratade om ganska svåra saker.
Det var väl döden relaterat, tror jag.
Ja, det blev det. Det blev liksom så här, det blev nästan krampaktigt att vi liksom direkt började prata om det allra värsta för att inte börja skratta liksom. Det går inte bara att prata om om allvarliga saker utan att prata om döden.
Nej, men jag har något minne av att vi kände oss först lite så där, ni vet, som man kan känna när någon säger du får inte skratta. Mm. Så vill man ju bara göra det.
Ja.
Men det gick över efter ett tag.
Ja.
Och sen blev vi allvarliga på riktigt.
Ja.
Det kan vara vårt mest autentiska avsnitt.
Ja.
På sätt och vis. Alltså, flams är ju jätteautentiskt. Det berättar ju jättemycket om en människa. Men just när två människor som har så lätt att flamsa. Mm. I alla fall så triggar ju vi det i varandra.
Mm.
När de blir allvarliga så blir det ju... Mm. Då händer ju någonting.
Mm.
Det har du rätt i.
Ja. Det finns en bild från det avsnittet som vi har satt upp. Vi har en liten utställning med bilder på oss själva. lite blygsamt. Och där finns det faktiskt en bild från det tillfället. Och det blev en väldigt bra bild.
Det blev en jättebra bild.
Ska vi säga något mer om Amanda Lind? Alltså, ja. Jag fick ju liksom lite instruktioner från höger och vänster när jag gick hit idag. Att vissa saker som jag inte fick prata om.
Vad får du inte prata om?
Får inte prata om Amanda Linds frisyr.
Nej.
Gör inte det!
Jag nämnde ingenting om det i texten heller.
Nej.
För att det har inte med saken att göra ju.
Nej, men man vill ju ändå göra det. Man vill ju ändå göra det.
Jag tänker mest på... Nej, men så här då, man kan...
Nej, men alltså, den är ju... Ja.
Men så här då, vi pratar inte om Amanda Linds frisyr.
Nej.
Utan vi pratar bara nästan om... Det vill säga... om jag ändå skulle leva mig in i det här med att bli minister. Alltså man tänker, om man är medveten om just det där med Anders Borg och hans örhänge och hästsvans som han ju för övrigt hade också.
Vilken är mitt glas?
Det är ditt glas. Ja, och så tänker man Amanda Lind som inte har någon särskild frisyr. När man tänker att man själv skulle bli minister. Jag skulle nog få impulser då att till exempel vara flintskallig. Eller, alltså bara testa hur långt det går att gå så att säga.
Ja.
Eller ha, nej men du vet, tuppkam,
ja.
Var går
ja, men precis.
Eller såna där när man liksom har opererat in saker under huden för att man ska få horn. Alltså,
ja. Hur extrovert
eller,
frisyren.
Eller ja, men du vet, tatuerad över hela ansiktet.
Ja, och sen man väntar på att folk inte ändå ställer den frågan.
Alltså ja, bara speciellt för... om man är kvinna, för det är ju det som är grejen. Att jag kan ju inte gärna, så som jag har hållit på under över ett år nu.
Ja.
Och liksom varit någon sorts sån här... kulturvärldens MeToo-fanbärare och Jean-Claude alltihop, ska jag plötsligt vända på en femöring och börja uttala mig om en annan kvinnas utseende? Alltså det går inte, Gunilla.
Nej.
Men däremot så kan jag ju reflektera över det.
Ja. Ja, hur låter det då?
Nej, men att jag tycker att det är... Nej, men själva den här idén, alltså generellt så tycker jag att det är bra om man luckrar upp den här idén. Till exempel vänner som jag har som har tatueringar. Jag har ju inga tatueringar. Men vänner som jag har som har tatueringar har ju till exempel fått höra så här: jaha, hur tror du att det ska bli då att hämta barn på dagis i de där? Du kommer ju liksom att bli sedd som en dålig förälder. Så tror inte jag att det är längre. Så att, och nästa steg skulle vara, jaha, en minister med en frisyr som man skulle kunna gömma ett spädbarn i. Hur tror du det kommer att gå?
Ja. Ja.
Ska du leda ett departement? Nej, men du vet.
Ja.
Går men
jag,
det alltså
jag bestämmer, jag bestämmer, jag försöker liksom. Jag bestämmer mig för att det här är... Ja, men visst, det är väl jättehärligt. Vad kul att liksom hon kommer in på... Ja, men hon sitter i regeringen och har den här enorma...
Nu pratar Gunilla faktiskt.
Enorma. Hon har... Nej, men liksom, jag var bara så här, ja, men visst. Och så, tyckte, och så var det någon, jag hörde lite röster där på redaktionen som var lite så här... liksom. Och jag bara, nej! Du var fel, det är jättebra. Och sen så kommer jag hem och där hemma hos mig finns lite ungdomar. Och, så bara, och jag bara...
Och de hejar väl på det här?
Nej!
Va?
Nej.
Tycker de att det är fel med frisyren?
Kulturell appropriering. Jag bara säger det. Kulturell.
Men fan, vad efter jag var då?
Appropriering.
Oh.
I USA har de liksom slutat med det här för länge sedan. Hon är alldeles för vit.
Ja, hon är ju helt vit.
Ja. Vi dukar av det här och går och hämtar kaffe.
Ja.
Vi är snart tillbaka.
Så det är så.
Down by the old mill stream, where I first met you.
Vill du ha kaffe?
Ja,
vill du ha vin,
jag kan
eller?
Ta en liten slurk kaffe. Det är alltid bra.
Ja.
Kanske underhållningsvärdet höjs lite grann.
Ja.
Oj, oj, oj.
Jo, men alltså jag såg ju någon nyhet här i veckan om Mariaskolan på Södermalm som hade jätteproblem med att föräldrarna har blivit så, de är så liksom resursstarka och så högröstade att de gör liksom lärarnas vardag till ett helvete faktiskt.
Ja, men de säger ju så där, ja men min son superpinis blir sårad när ni inte ger honom högsta betyg.
Ja, just det.
Och det visar sig, ni vet ju redan att han blir, förlåt, jag skulle inte, ni vet redan att superpinis blir hyperaktiv av soja.
Vad säger du? Vad säger du för någonting?
Nej, men folk på Södermalm döper inte de sina barn till jättekonstiga saker.
Vad, så här var nog det konstigaste.
Nej, okej, okay, han äter inte superpinis då.
Nej, det gör han verkligen annat. Inte.
Nej, men det var en som försökte döpa sitt barn till Bajen. Det stod i tidningen. Och då flamsade jag jättemycket om att tänk om Horace Engdahl hade hetat Bajen Engdahl. Då hade han ju aldrig nått den positionen hade nått. Nej. Så en viss betydelse har ju ändå namn, eller hur?
Ja.
Det hade ju aldrig gått. Ja, Bajen Engdahl tycker att kvinnor kanske inte passar i såna här sammanhang. Så det, jag tycker det är bra att Skatteverket har vissa restriktioner när det gäller
det. Ja. Mm. Hur har han det nu för tiden?
Ja, det vet jag inte, men ni kan föra ett annat skvaller från min
oj, vad fort det gick.
Nej, men jag kom bara på det. Jan Malmsjö. Vill ni höra ett skvaller om Jan Malmsjö? Det var faktiskt roligt.
Oj, oj, oj.
Där oj, satt hon i halsen. Har du något speciellt förhållande till Jan Malmsjö?
Nej, men alltså, det vill man ju... nej, men ja... Det har, alltså han är ju en sån där som alltid har funnits. Så snurra min jord, låt mig följa med dig, jag är lika värnlös som du. Alltså det där har ju tagit med en till extatiska höjder genom
ända ut i rymden.
Ja.
Snurra min jord.
Ja, så varsågod.
Nej, men jag är ju som sagt inte uppvuxen i svenska akademins lägenheter i och med att jag var 31 år vid en viss persons inträde på stol nummer 14. Det är olika när uppväxten tar slut, men okej, okej. Men däremot så,
ja,
så var jag faktiskt någon gång som barn med på en middag hemma hos Jan Malmsjö och Marie Göransson.
Aha.
Och det tog en ände med förskräckelse därför att meningen var egentligen att jag skulle sitta i ett annat rum och titta på tv för att de vuxna skulle få liksom göra saker som vuxna gör, inte fan vet jag, äta några snittar. Mm. Så Jan visade mig, han tog ett grabbatag, för grejen är att hans och Maries son Jonas Malmsjö, Jocke kallad, han
Jocke,
fast Jan Malmsjö pratar lite, så han säger Jocke.
Ja. Pratar han skånska till vardags?
En sorts övermålad skånska. Ja. Så det blir lite så här.
Jaha.
Marie har köpt en Minolta-kom. Jag skulle... Marie och jag, 40 lyckliga år dödsångest. Nej, sprit, ja. Jag skulle gå och köpa blixtar till Maries Minolta-kamera. Marie ritade en karta. Affären ligger tvärs över gatan. Ja, ja. Marie, de ringde till mig från en bantningsklinik i Dalarna. De frågade, är det den Jan Malmsjö? Jag svarade, ja, ja. Det är den Jan Malmsjö. Jaha, din fru har bokat 2 veckor hos oss på bantningskliniken i Dalarna. Jag sa, det blir för mycket för mig. Det blir bara det. Det blir för mycket för mig.
Ja.
Ja, men det var ju en film om hur han pratar.
Nej, för jag har nämligen... Ja, varsågod. Ja. När jag åkte flygbussen från Sturup. In till Malmö, så satt en mycket liten herre längst fram och hade vitt hår. Yeah. Och pratade oavbrutet med busschauffören. Nej, vilken dålig skånska. Usel, förlåt.
Ja. Nu är du där igen.
Ja. Var är jag?
Johannes Klinell, 08-orna.
Ja, just det. Ja. I alla fall. Mycket liten man med väldigt vitt hår var det i alla fall. Och de hade riktigt bra samtal på gång. Och pratade, ja, man passerade hållplatserna och det var tal om travet och det var tal om kvarteren och det, så och det var Jan Malmsjö.
Men han är ju så då att han faller tillbaka i skånskan för att han växte ju upp liksom som skåning. Så han faller tillbaka när han pratar med en annan skåning. Så måste
han,
det vara.
Ja, och han var väldigt exalterad över det faktum att han åkte flygbuss. Han sa det flera gånger.
Jag åker buss.
Så var det. Ja.
Det kanske inte var varje dag.
Nej, det är möjligt att han åker taxi när han är med Marie. Men nu
beställde en taxi. Ja,
men vad var det du skulle säga? Hur var det den där gången hemma hos...
Nej, det var bara det att Jocke Malmsjö var då... Jag var kanske 11 år och Jocke var väl 15. Jag hade aldrig träffat honom. Men han hade en kort period när han faktiskt hade en popduo tillsammans med en kompis. Och den hette Double Fantasy. Antagligen efter den här låten Double Fantasy. Ja. Och de fick till och med vara med i det som då var Sveriges största liksom, poptidning för ungdomar som hette Okej. Alla prenumererade på Okej. Så att jag visste ju då vem han var. Och det man får sket ju fullständigt i. Men Jocke med guldspjutet. Jag kommer till det. Och Jan Malmsjö var ju då väldigt... Jag var ju som... Ingen har väl läst min första bok, Främlingsleguanen. Men den handlar om ett extremt inåtvänt barn. Jag var extremt inåtvänd. I princip social fobi. Sån här periodisk mutism. Så jag stod ju bara så här. Jag kunde dessutom inte andas genom näsan, så jag hade öppen mun. Och Jan kunde ju inte känna av stämningar. Så han gick ju fram och liksom verkligen grabbade tag i mig så här. Ett järngrepp. Och så sa han, oroa dig inte lilla gumman, Jocke kommer snart. Du kommer att få träffa Jocke. Ja, förstår att du är förtjust. Ja, nej, men och jag bara... Och sen skulle jag få titta på tv. Problemet var bara att jag vågade inte... Jag vågade aldrig gå och kissa hemma hos andra människor. Så, och min mor visste ju om det här. Så hon hade verkligen sagt till mig så här. Nu finns det ingen barnvakt. Nu kan inte mormor, din pappa vet vi som vanligt inte vara ner liksom. Så att nu får du följa med mig hem till Janne och Marie. Och det här betyder jättemycket för mig. Så om du blir kissnödig, kan du inte bara säga till mig då? Så fixar jag så att du får gå och kissa. Men jag vill fan inte åka hem till Täby liksom. Ja, och jag lovade och svor. Och sen så satt jag där och tittade på antagligen trasan och banan eller någonting liksom på tv. Ja! Ibland sitter Marie och jag på Myrans krig! Men det ska inte du behöva göra. Nej, så jag satt och kollade på banankontakt. Och så kände jag liksom efter ett tag att nu börjar jag bli kissnödig. Ja. Och jag visste ju att det skulle haverera. Men jag började i alla fall röra mig mot köket. Och det fina var att Jocke hade gjort all mat. Han är jättebra på att laga mat. Och var det redan då, sån här bönsterson. Men sen skulle han gå. Och jag började liksom röra mig mot köket. Så hörde jag hur de skrattade och kacklade. Liksom sådär. Det var massa människor där. Vågade jag inte. Så då gick jag tillbaka och tänkte jag, men jag sitter väl här och tittar på trassen och bananer ett tag till. Och, så här. Och sen så gick Jocke. Han skulle säkert ut med den här Double Fantasy och gigga. Och då började Jan skrodera om sin son. Då glömde jag den kissnödigheten och började liksom... så då så stod Jan där. Ja, Jocke, han kan både laga mat, spela teater. Jag tror att han är välhängd. Jag vågar inte säga. Men jag tror faktiskt att hans smeknamn skulle kunna vara Jocke med guldspjuten. Och då så kände jag, nej, men det här... går inte. Alltså det här går inte. Obs till alla våra lyssnare och tittare. Det kan hända att jag hittat på det här.
Ja.
Det här med guldspjutet kan jag ha hittat på. Ja. Men det att jag var där och att jag var kissnödig,
det
var
sånt. Det här går i tv. Du vet.
Ja, men alltså, jag reserverar
liksom
mig för att jag kan
för allting. Det är bara ute redan.
Okej, förlåt Jan om du ser det här. Om man rej. Men
och Jocke kanske.
Och Jocke, men, framförallt ja. Jocke. Du har säkert guldspjut, men jag säger förlåt i alla fall. Sen så gick jag till slut. Jag vågade inte stå för det med kissnödigheten i alla fall. Så att jag gick till min morsa och sa jag så här. Jag mår inte bra. Och då sa hon, är du kissnödig? Och jag sa, nej. Är inte kissnödig. Jag mår illa. Det är någonting. Och till slut så fick hon ju ändå ringa till en taxi. Liksom. Så kom jag och hämtade oss. Och så, taxin så satt jag så här. Så taxichauffören till slut frågade. Är flickan sjuk? Och min morsa sa, ja, men det är ingen fara. Hon är mål inte så bra bara. Och sen så precis när vi skulle gå hem liksom sa, om det första du gör nu är att gå och pissa, då förlåter inte jag dig ens. Alltså. Så jag gick liksom in i mitt rum och så satt jag där. Så länge som det liksom gick att uthärda. Och sen så gick jag ut liksom och lyssnade lite försiktigt och gick lite så längs väggarna och hoppades att det inte skulle märkas vart jag var på väg. Ja, tack för att jag fick berätta det här.
Ja, tack.
Får se vad Gunilla säger till mig om det här efter att vi har spelat färdigt. Det kan ändå att hon kommer skälla på mig.
Men apropå kissnödighet.
Ja, är du kissnödig, Gunilla?
Nej.
Du måste säga det i så fall.
Ja, jag lovar. Jag har inget problem att gå på Brunnsgatan, så du behöver inte köra hem med mig.
Jag har städat den toaletten personligen idag.
Har du? Det är jättefint. Mm. Jag erkänner, jag flög häromveckan. Jag flög flygplan häromveckan.
Gjorde du? Hur var
det?
Vart åkte du?
Det kan jag inte säga faktiskt.
Hemligt?
Ja, det är hemligt. Jag åkte till en hemlig destination.
För att hälsa på Amanda Lind?
För att hälsa på en hemlig person. Men jag var tvungen att flyga. Och det ska jag säga, att det är ingen barnlek.
Berätta.
De pratar om flygskatt, de pratar om saker, alltså olika repressalier som ska läggas på människor som flyger, därför att vi ska minska flygandet. Jag säger, de finns redan där. Jag förstår inte hur människor orkar flyga. Det är vidrigt.
Vad är det värsta?
Det värsta är när man hamnar på fel terminal. Det är en av de värsta sakerna i alla fall.
Gjorde du det i det här fallet?
Jag hamnade på fel terminal.
Var det utrikes?
Det var utrikes. Mm. Men det finns flera utrikesterminaler. No. Och det tar tid att förflytta sig från en till en annan. Ja. Och då säger personal, jag var ändå ute i god tid. Jag är så pass gammal nu så jag har marginaler.
Mm, men du har ju lärt dig.
Jag har skaffat mig marginaler. Ja. Då säger de här Swedavia-personalen att det går jättebra att gå ner och ta Arlanda Express till den andra terminalen. Mm-hmm. Arlanda Express riktning Stockholm. Och jag bara... Vänta, men är inte det lite osäkert? Stockholm, jag ska inte till Stockholm nu. Alltså,
nej. Du kan ju komma till centralen då i värsta fall.
Ja! Går jättebra, det är gratis, det går fort. Gå ner och ta Arlanda Express riktning Stockholm. Och så går du av vid terminal 2, som är den sista stationen före Stockholm.
Oh.
Ja. Så jag gör det. För att jag, med ett hastigt överslag så ser jag att jag kommer att tjäna på detta. Så jag tar hissen ner till Arlanda Express och den kommer. Och jag kliver på och den rullar snabbt som tusan till den terminal 2. Tåget stannar. Och ni vet de här små knapparna som är på väg, som man själv ska trycka på så att dörren ska öppnas. De brukar liksom vara ett litet grönt, trevligt ljus kring dem. Så man förstår, varsågod, tryck här. Det går jättebra, det kommer öppnas. Det var inget ljus på dem alls. Det var nersläckt, det var svart. Så jag bara tryck, det händer ingenting. Jag bara tryck en gång till. Det händer ingenting. Förstår du, Martina? Så till slut bara liksom skriker jag rakt ut. Jag måste av!
Nej!
Jo! Och jag var lite kissnödig. Jag vill inte gå in på detaljer. Men när man har passerat 55 år, så det blir lite sladdrigt där nere helt enkelt. Men det kommer en man springandes och försöker liksom hjälpa mig på något sätt. Och han börjar banka på fönstret så här.
Nej!
Jo! Och jag börjar banka, så vi står bara helt hysteriska. Och till slut så kommer en konduktör utanför som går på perrongen. Och ser helt bara, ser ut som att det är nog... Vad är det liksom?
Nej.
Och släpper av mig. Men ja, sen var det ju väg att köpa nya strumpbyxor om jag säger så.
Nej, men Gunilla!
Ja, Men jag...
Fy fan, vilket trauma.
Ja, det var väldigt jobbigt. Det var väldigt jobbigt.
Men du kom på planet i alla fall.
Så småningom. Men
funkade det där med Stockholmståget? Stockholms-Arlanda Express?
Ja, alltså, när dörren öppnar sig så funkar det. Ja.
När dörren väl öppnade. Men ja. Jag var rädd bara att just det här Arlanda Express
de har ju bara hittat på att det här ska funka. För ja. På andra flygplatser ute i världen, där har man liksom ett litet transfertåg. Mm. Ett förarlöst transfertåg som går mellan terminalerna. Så bara, terminal 2 till terminal 5. Terminal 5, terminal 2. Det är liksom, det är slut sen. Det finns ingen jävla huvudstad i ena änden på de här tågen.
Nej, så det är idiotsäkert i princip.
Det är idiotsäkert. Ja. Det enda som kan hända är att du åker fram och tillbaka mellan terminalerna så här.
Som livet självt.
Så att det trauma tänker jag inte utsätta mig för en enda gång till. Så från och med nu blir det tåg.
Det är dessutom jävligt vidrigt när man väl sitter inne i flygplanet.
Det är också vidrigt. Det är så mycket vidrigt på en gång.
Det är extremt obehaglig luft i flygplan.
Ja, och så är man hungrig och då kommer det någon liksom så här... Do you want something? Ja, jag vill ha någonting. Ja, men du får köpa det för 1000 kronor. Ja. Någon jävla äcklig macka med skinka på som man dessutom inte vill ha. Ja. Så kommer man av på flygplatsen och man har inga pengar därför att man har inga pengar i allmänhet. Där, i hela flygplatsen så är det fullt av butiker med så här klockor som kostar 2 miljoner kronor.
Varför är det sådana butiker på flygplatsen?
Jag förstår inte.
Varför är det det? Nej. Dels klockor och dels jättefula liksom grova halsband.
Ja.
Nej, men de är liksom grova. Såna halsband som annars bara finns typ i orten.
Ja.
De finns också i tantvariant på flyg. Varför är det så? Och sen så örhängen som har såna där stenar i som är typ turkosa. Och de kostar också 6 miljoner kronor att köpa. Är det någon som köper dem?
Nej.
Och såna här och sen så här presenter till barn, man kan köpa så här liten pingvin för 500 000. Ja. Är det någon som gör det?
Nej, det är hemskt. Det är bara förnedring. Ja.
Nej, Gunny, jag är så glad att du överlevde.
Ja,
flygresan. Ja. Skål.
Skål. Åh, en uppmuntrande applåd.
Alla känner med dig nu ju.
Ja.
Tänk om det är det här som strömmar mot oss.
Ja.
Hela tiden när vi liksom... Det märkliga är ju att jag träffar ju en del av...
Ja. Oj, nu tappar du den där igen. Robin, är allt okej med ljudet eller hörs vi fortfarande?
Robin var tekniker som jobbar här på skadan. Det är han som har fast den här på mig. Han var så himla nöjd. Hur känner du?
Oj då.
Robin, mina damer.
Ja, Robin! Direkt från Dramaten, bland annat. Ja. Ja.
Vi ska
prova lite.
Vi ska nu göra en liten soundcheck.
Ja. Det är alltid kul. Då brukar man alltid få berätta vad man äter till frukost när man gör soundcheck. Om man är med i så olika radioprogram. Det är alltid den där tjatiga frågan om frukosten. Och de är inte ens intresserade.
Nej. Men jag brukar försöka fråga tillbaka.
Ja.
Nej, men det värsta är när jag försöker säga något roligt. Det är det som är så himla jobbigt med att vara jag. Att jag tror att alltid att jag måste säga något roligt. Liksom.
Ja.
Och jag tror att de andra tror att jag ska göra det.
Ja.
Men så ibland så tycker de ju inte ens att det är roligt. Alltså ibland så är det ju någon sån
programledare. Nu blir din frisyr lite rolig faktiskt.
Ja, det är också en annan jobbig sak.
Så.
När man till exempel sitter i sminket på tv och de säger, vad vill du att vi gör med håret? Och jag tänker bara, men vad tycker du kan göra? Så det är liksom inte mycket att göra åt det här helvetet. Jag har ju inte varit som frisör på 10 år.
Har du?
Nej. Det får bara växa ut. Och sen så ibland så klipper jag av lite med liksom barnens sax.
Mm.
När jag tycker att allt har börjat eskalera.
Mm. Mm.
Jag förstår inte riktigt det där med frisyr. Men när jag såg Johanna Lascanos peruk som hon hade i den här rollen så kände jag mig lite inspirerad. Jag kände hashtag frisyrinspo. Vet du att det heter det?
Nej.
Det heter inspo.
Jaha.
Jag håller på att lära mig ungdomarna. För grejen är att de flesta som jobbar här förutom jag är ju mycket yngre än jag är. Eller vi har ofta skådespelare som är på dödsidan i princip. Alltså det är ju... det som är det sorgliga, det här skulle kunna heta Stockholms palliativa teater, för att här,
nej men det, ja, faktiskt.
Det börjar bli helt absurt. Ja,
vilka har ni som har dött?
Nej, men på ett sätt så är det ju vackert. Det är väldigt många skådespelare som har gjort sina sista eller bland sina sista roller här. Ja. Allan Edwall inte minst, han spelade ju här faktiskt en vecka innan han dog. Mm. Så satt han på den här scenen och spelade. Väldigt sjuk.
Åh.
Han hade tänkt fortsätta spela. Han hade lagt in föreställningar i repertoaren ända in i april. Så dog han i februari. Erland Josefsson spelade en av sina sista föreställningar här. Tillsammans med Lena Nyman. Nära Romeo och Julia hette den. De spelade Romeo och Julia som gamla. Lena Nyman spelade också sin sista föreställning här. Mm. Johannes Brost spelade nästan sin sista föreställning här. Mm. Som var min vän. Mm. Med Basha Fridman spelade en av sina sista föreställningar här. Åh, herregud. Mm. Så att på ett sätt så är det ju verkligen så palliativ teater. Men på ett annat sätt så är det ju... Jag drar ju till mig ungdomen. Så att vi har ju en producent som är 31 år. Robin är väl inte mer än 33, 34?
32.
32, oj då. Det där var bara för att jag försökte hjälpa mig själv och inte framstå som så gammal. Nej, men då så. Pernilla är ung också. Så att jag försöker ju lära mig det här med att det finns hashtag... att Facebook är bara för gamla. Mm. Så jag finns ju på Facebook. Ni får gärna bli vänner med mig där. Så får jag vänner på Facebook. Men däremot är det där Snapchat.
Nej, men det behöver vi inte.
Vi behöver inte ta
Nej,
upp det.
Behöver vi inte.
Jag ville bara visa att jag visste att det heter Snapchat.
Ja, just det.
Och hashtag.
Johanna Lascanos frisyr. Där har nog frisören sagt någonting i stil med ska vi göra något lite busigt? Mm. Ja.
Precis.
Det där har man ju råkat ut för ibland.
Har du råkat ut för det?
Lite busigt. Då vet man inte riktigt, har hon look? Eller har hon inte look?
Ja, det är det när det är lite sådär. Det är lite dubbeltydigt.
Alltså, är det lugg eller inte?
Är det lugg eller inte?
Ja, precis. Så är
det. Det var ju det jag råkade ut för när jag var 9, 10 eller någonting. Enda gången min far skulle följa med mig till frisören. Då hade han fått för sig... Johannes Klenell får aldrig mer skriva ett ord om mig efter det här. Men då hade han fått för sig att jag skulle ha kort hår. Och det var den sommaren jag fyllde 10. För att då skulle vi flytta in till stan och då så skulle jag byta skola. Och då så skulle han följa med mig till frisören med pappa i Täby centrum. Och fick syn på en kvinna som hade väldigt kort hår. Det var liksom sådär hår som är uppklippt i nacken. Som är klippt liksom väldigt mycket och sen så är det mer hår där uppe. Mm. Jag tror han blev lite förtjust med kvinnan för han satt och pratade med henne vid fontänen i Täby centrum en jättelång stund. Mm. Och jag stod där och liksom har ni pratat färdigt snart? Och sen så kom han tillbaka och sa ja, snackade om hennes frisyr. Sådär. Och sen så var vi inne hos frisören och hon klippte och klippte och så sa hon liksom ja, men nu är det ju kort. Ja, fast den där kvinnan jag träffade är ännu lite kortare. Man kunde ju inte ens förklara vad det var för frisyr. Liksom. Så det slutade med att jag kom ut därifrån med helt enkelt en vanlig pojkfrisyr som var liksom jättekort. Och sen så började jag ju i, och dessutom så var det ju den sommaren när Desperately Seeking Susan med Madonna kom på bio 1985.
Och då var det mycket hår.
Ja, då var det mycket hår, men sen så var det också det att jag ville vara som Madonnas rollfigur i Desperately Seeking Susan. Mm. Så att jag gick ju liksom till second hand affärer och köpte tigerrandig skjorta och skottskrutiga byxor. Mm. Mm. Och så massor med sådana här plastarmband som Madonna hade då. Och så hade jag ju inget smink så jag ritade bara med tuschpennor så här i ansiktet. Och så hade jag olika halsband sådär, som jag hade fiskat upp ur olika lådor. Och så gick jag liksom till skolan så första dagen i årskurs 4 på en gigantisk skola i innerstan där alla andra hade gått i samma klass sen ettan. Och jag kom liksom in där. Och så hade jag missförstått också den här Susan i Desperately Seeking Susans attityd. Som var lite mer förfinad än min version. För min version var ju bara att om någon ändå kom fram till mig och sa någonting så sa jag bara, oh, men fuck off. Liksom. Och om någon sa något så sa ju den enda repliken var så här, är du en kille eller en tjej?
Ja.
Och jag sa, men skit i det. För att jag var Madonna. Det var ju ingen som förstod. Så att nej, men det blev ju trevligt mellanstadium för mig. Ja, tack för att jag fick dela. Vet inte hur vi kom in på det? Jag var frisyrer, ja. Precis. Så det kanske är där i den här grunden, alltså det är där i den här fobin mot frisörer har grundlagts. Mm, mm, mm. Ah, skål.
Hej.
Hej på dig. Jag undrar om vi har svarat Johannes Klenell ordentligt.
Anna Hellgren, vår redaktör på Expressen.
Det var Anna som fick mig att skriva den här texten.
Ja, Anna som, ja, det är Annas fel. Nej, Anna gör det här tecknet. Nej, vi är inte riktigt klara med det ännu, tror jag. Nej. Jag har lovat ett mer distinkt svar.
Nej, men det jobbiga är ju det här, när man börjar med det här med Stockholm. Mm. Och att stockholmare liksom är fixerade vid att de bor här och sånt där. Då hamnar jag i det här obehagliga som är så svårt, att tycka synd om sig själv för någonting som det inte är synd om en för. Alltså, nej. Parallellen är till exempel, jag råkade känna för många år sedan en kvinna som var född i en extremt rik familj, en av Sveriges rikaste familjer. Jag var hembjuden till henne tillsammans med en massa andra. Och vi satt och pratade. Och så råkade hon säga i en bisats här. Det var att hon jobbade med kultur. Hon jobbade liksom i samma bransch som alla vi andra. Fast med den skillnaden att hon hade miljarder till sitt förfogande. Och då råkade hon säga så här. Att nej, men jag har ju skämts hela livet för att vi har så mycket pengar i min familj. Mm. Och då så sa jag att, men herregud, om jag... Alltså, vadå skämts? Borde du inte liksom ropa varenda dag så här, hurra! Hurra! Jag behöver aldrig vara rädd att inte kunna betala hyran. Jippi! Jag är rik, jag är rik! Alltså, jag förstår att det inte funkar så. Mm. Men det är sånt slöseri och en sån skymf mot oss andra. Att inte de som är miljardärer ens tycker att det är kul att vara det. Alltså, jag vill ju att de som är miljardärer ska njuta av att de är miljardärer. Men det blir bara obehagligt när en miljardär sitter och säger att den skäms och mår dåligt av det. Mm, mm. Och så där. Och på samma sätt så vill inte jag säga till Johannes Klenell så här, nej, men stackars mig som har sluppit. Nej, men det blir ju jättefel.
Nej.
Jag tar tillbaka allting. Stackars mig som har sluppit vara lantis, ska jag inte säga i Expressen TV. Det är säkert underbart att vara lantis. Stackars mig som inte har fått privilegiet att leva nära antroposofer.
Nej, det går
Anna, vad ska
inte.
Jag säga då?
Du kan inte, jag tror inte du kan trassla dig ur det här på något sätt egentligen.
Så här då. Från och med nu, för då har vi just förlängt mitt kontrakt med Expressen, så jag får fortsätta skriva i alla fall ett år till. Mm. Från och med nu så ska varje text jag skriver i Expressen ska ha en liten brasklapp med sig där det står: obs, handlar inte om Johannes Klenells barndom. Kan ni släppa igenom det? Eller obs, handlar om Johannes Klenells barndom, så får han räkna ut hur. Så till exempel om det är en bokrecension. Jag skulle lämna en bokrecension på fredag som inte alls handlar om Johannes Klenell, konstigt nog. Då kan det stå så här: PS. Det står ju alltid så här under varje text i Expressen, så står det liksom någonting. Det står namnet på den som har skrivit, och så står det typ: den här personen är medarbetare på kultursidan och den senaste bok var så här och så här, eller den är den här och den här. Då kan det stå så här: Martina Montelius är medarbetare på Expressens kultursida. Kära Johannes Klenell, nu är det dags att klura ut hur den här texten handlar om din barndom.
Men jag tycker att det var så bra. Det var så bra att du skrev den här texten, därför att då fick ju också Johannes Klenell idén att skriva om sin barndom, vilket resulterade nej, men det är på riktigt, ja, resulterade i en väldigt fin text, måste jag säga, och ovanlig.
Det var
underbart,
och grejen är, jag måste inflika det också, att som... Johannes, jag skrev faktiskt till honom för att han twittrade ju ut sin text. Och så skrev jag: Johannes, du misstolkar mig, men jag tycker din text var väldigt bra. Tack så mycket.
Du berörde ju någonting. Du rörde någonting i honom. Mm. Ja. Som fick honom att berätta någonting om sig själv som inte han hade gjort annars.
Det var ju verkligen ett offentligt samtal.
Ja.
Vad det var.
Ja, det var vad det var.
Men han svarade snällt också på min tweet, så att vi inte osams. Fast det kanske är dåligt.
Nej, men det spelar ingen roll. Ni kan väl vara osams. Det viktiga är väl att den här texten blev skriven, kan jag tycka.
Ja, för den var skitbra, hans text. Läs den i Arbetaren. Ja. Eller kolla på hans Twitter. Den var verkligen jättefin, om man förstår liksom hur det är att vara Johannes Klenell.
Ja, och jag tycker
för det övrigt att... Den var bra skriven.
Man förstår det.
Ja.
Jag känner mig upprymd över att vi har en kulturminister som är född i Luleå, verkar det som. Mm. Och sedan har varit kommunalråd i Härnösand. Det här är platser som jag känner för.
Men hon är tydligen en bra politiker, har jag förstått sen.
Ja, för jag tycker det är viktigt att vi har politiker som kommer från de här ställena i Sverige.
Det är ingen som inte ser ditt lilla försök att inte le nu, Gunilla. Jag förstår att du tycker...
Nej! Ja, men jag har ett problem med det. Och det är därför det är bäst i radio. Att jag kan liksom inte riktigt hålla reda på mina anletsdrag. Jag menade på fulla allvar att hennes etniska liksom härkomst är viktig för min sympati för kulturministern.
Jag säger ingenting.
Nej, men på riktigt. På riktigt. Och dessutom så talmannen Andreas Norlén, ska jag berätta för dig. Hans farfar och farmor, de hade minsann Norléns i Nordingrå. Där vi har stuga och där jag har varit sen...
Ditt favoritplats
i världen i Ångermanland. Mm. Och de hade Anna-Lisa och Olle Norlén. De
är det
hade Norléns... Nej, ja, de,
det till alltså, Andreas Norlén?
Ja, jag sa ju just det. Hör upp, för fan.
Det är bara det att jag var upptagen med att försöka att inte...
Du tänker bara på Klenell hela tiden. Släpp det, säger
jag. Jag kan inte sluta tänka.
Släpp det. De hade en diverse handel som hette Norléns och där kunde man handla livsmedel. Man kunde även handla bräder, skruvar. De hade dessutom en begravningsbyrå.
Men vänta, när är det här i tiden?
Det här är på 1960- och 70-talet.
Men då kan ju unge lilla Andreas Norlén ha sprungit som barn i huset där.
Ja,
han kan ju, lillgrabben kan han
det
ha varit.
Gjorde han, och där grundades hans intresse för det fria företagandet.
Ja, men då är ju det här, var ju den här talmansrundan var ju en barnlek.
Ja, det var det.
Ja. För att
jag vill
han
bara ha det rejäla... sagt.
Nej, var?
Ja. Jag vet inte vad 17 det har med saken att göra, men han...
spelar ingen roll, vet du, Gunny.
Norlén var namnet.
Norlén var namnet, och lägg det på minne.
Ja.
Men det är nu vi har lärt oss vad talmannen heter.
Det är nu. Det är ikväll.
Gunilla, vet du en sak?
Nej.
Vill du säga några sista ord? Hur mycket är klockan?
Hon är 8:55, så det är dags att runda av.
Det är dags, för vet ni att jag känner att nu är vi på topp.
Ja.
Det där har jag lärt mig under många år när vi har haft olika, ni vet, politiska debatter eller vi har haft andra saker. Ja. Att man måste känna att om vi håller på 10 minuter till, då kommer ni, inte alla, men en del av er kommer att börja så här halvtröttna lite. Ja. Men just nu, så... piker, eller vi har redan pikat, men det har inte gått så mycket ut för att de har tröttnat.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Nej, precis.
Ja.
Det är lagom.
Ska jag hämta grabbarna så får de sjunga?
Ja, hämta grabbarna så får de runda av. Ja. Är de kvar då?
Ja,
de kanske har gått. Det är så underbart, alltså jag googlade helt enkelt på barbershop och hittade The Entertainment. Och de är alltså, det är Henrik och det är Henrik och det är Nick och det är Daniel.
Rätt.
Just det. Ge dem en big hand, hörni. Och tack.
Tack älskade Gunilla.
Tack.
Och älskade
vi älskar er.
Down by the old mill stream, where I first met you, with your eyes of blue, dressed in gingham. It was there, that I knew that you loved me true. You were 16,
sweet 16,
my village queen,
by the
mill stream.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.